Våren 1968 utförde klass 5-6 i Östranninge kyrkskola ett grupparbete som kallades Sverige för 100 år sedan. Läraren Dagmar Ryttarsson lät då en grupp intervjua fröken Ester Nyholm som bodde i den lilla stugan intill Östranninge kyrka. Denna stuga var för fattighus. Intervjun spelades in och har sedan använts i kyrkskolan i undervisningen. Fröken Ester Nyholm avled år 1971.
Dag och dag. Vi hade tänkt be Tant Ester berätta lite om gamla tider i fattigstugan. Hur kommer det sig att Tant Ester vet så mycket om fattigstugan?
Jag var ju född här. I en äldre byggnad där ungdomsgården nu ligger. De gamla var ju egentligen mina allra bästa vänner. Jag gick dagligen upp till dem och fick äta tillsammans med dem. De lekte med mig. Jag trivdes egentligen mycket bättre här uppe i fattigstugan än hemma.
Vad var det för sorts människor som bodde här? Stugan är ju så liten så det kunde väl inte vara så många?
Ja, det var ju stackare, ofärdiga och förvärkta av tungt arbete, dålig kost och kunde inte klara sig själva längre. Här bodde omkring 20 stycken, 7 gummor, minns jag särskilt, Lina, Anna-Kajsa och Falka med flera. Och i lilla rummet som är mitt kök nu, där stora bakugnen tog största platsen, där bodde lama Klara och blinda Mortetter och hade snuslotta som passade på sig. En trappa upp bodde gubbarna, det var Tuppen och det var Skräddarkalle och Stampen och Långa Knut och Tok-Johan, stackaren som var metallsjuk. Ett par stycken till som jag inte minns.
Bodde det några barn här?
Ja, föreståndarinnan hade en pojke, det var Hanna. Och hon hade, som jag minns, så tunga ögonlock. Jag trodde alla föreståndarinnor måste ha som gardiner för ögonen så de slapp se alla väglösa vanliga löss som det fanns så gott om här. Hanna hade en pojke som hette Kalle Emil. Nästa föreståndarinna hade 2 flickor, det var Anna och Lina. Och dessutom fick fattiga 5 barn från gården ute i socken äta ett mål mat här, till exempel middag.
Så det var alltså en föreståndarinna här. De lagade alltså inte maten själva?
Nej. Det är föreståndarinnan lagade maten. Och maten bestod mest utav varje frukost mjölkvälling. Middagen var det sill. Söndagsmiddag var det kokt fläsk och så var det vattgröt på kvällarna. Föreståndarinnan lagade maten. Järnspis fanns ej först. Utan grytan hängde över öppen eld.
Fanns det någon lagård här?
Nej. Lagård fanns inte. Det fanns det inte. Här fanns ju endast vedtravar. En massa vedtravar. För det var eldast ju bara med ved.
Vad sysslade de med som orkade arbeta?
Ja, det gamla. De sysslade med dem som inte var sjuka och låg till sängs. De sysslade ju med gubbarna, hade sina i vedbodarna hade de sina så kallade verkstäder. De sysslade med korgarbeten och klädnyper. Stackars Tok-Johan hade en verkstad under ett par granar i kyrkskogen och skulle försöka göra en cykel av trä. Jag minns så väl att den hade fyrkantiga hjul.
Berätta lite grann om julen.
Ja, julen var inget särskilt här för de gamla, aldrig någon julklapp. Men från Sandemars gods kom ju extra förplägnad och glädje till följd och så fick de 10 ljusa fina limpor och 10 grova limpor, 20 stycken kålhuvuden och lutfisk. Föreståndarinnan hade ju också lutat mycket lutfisk som de åt till omväxling nästan ända fram till påsk.
Om man jämför med andra gamla som bodde kvar på undantag hos sina barn, kan man då säga att de som bodde här hade det mycket sämre?
Nej, det hade inte sämre, det tror jag inte. De som satt på undantag hos sina barn, det fick ju mat och nej, det kanske nog inte hade så gott. Det fanns ju också de stackare som gick på rote. Den var det nog mycket mer synd. Det var dock sällan någon som besökte dem här uppe på fattigstugan.
Nu ska vi be att få tacka så mycket för den här intervjun.
Adjö.
Adjö.
Petter Jönsson, han såg i fädernes landet att ämbetsmännen förstört det nordiska landet. Och då han tänkte, när nu jädrar anamma, tar jag min kappsäck och ger mig av med detsamma. Han ville bort till det stora landet i väster, där ingen kung finns och inga kitsliga präster, där ingen länsman kan stötta bonden för pannan och renat brännvin man får för två styver kannan, där man dagligen äter fräsk och potatis och sen med flottet får smörja stövlarna gratis, där det finns pengar långt mer än loppor i Trosa, dit ville Petter och dit han styrde sin kosa.
Välkomna alla lyssnare till den, hoppas jag, enastående händelse. Jag står här i Kitty Hawk i North Carolina i USA. Framför mig ligger en slätt fullpackad med människor. Rakt framför mig ligger en trädlös kulle och där, mitt herrskap, ser jag ett föremål vars make världen aldrig har skådat. Det ser mest ut som en stor drake i två våningar. Det är mot denna kulle och denna drake som vi nu alla stirrar. Nu ser jag 7 män gå upp mot kullens topp. Nej, nu stannar 5 av dem. 2 fortsätter rakt fram. Ja, flygplanet, kallar bröderna Wright det. Jag måste ta fram min tubkikare. Ja, mycket riktigt. Det är de båda bröderna som nu går fram mot planet. En av dem klättrar in och lägger sig ut i planet. Jag kan höra ett svagt motorbuller. Sannoliken, 2 propeller börjar nu snurra. Jag ser hur mannen där inne höjer handen. Planet börjar nu glida framåt på ett litet spår. Fortare och fortare går det. Den andra brodern på marken springer nu det fortaste han kan. Men han hinner inte. Maskinen går ifrån honom. Nej, den lyfter. Åh, den lyfter från marken. Den flyger. Åh, ni skulle bara se. Där tog den mark. 12 sekunder upp i luften. Vi kan flyga. Hör bara hur människorna hörrar. Det är historisk dag. Den 17/12/1903. Bröderna Wright har visat att människan kan flyga. Slut från Kitty Hawk och Otto Brownell.